tror jag, hoppas verkligen att han hade tyckt att det här var bra och att han hade känt att han fick lite upprättelse.
Om du kan ha någonting ytterligare så sätter jag punkt.
Då kan vi sätta punkt.
Du har hört brottsutredarna, idag med mig Sigrid Edsenius och kriminalkommissarie Bosse Åström. Slutmix Jessica Klingsell. Vi har sökt åklagare Christer Petersson, men han har avböjt intervju. Gå gärna in och följ brottsutredarna i Sveriges Radio Play.
Vägval i Polen när landet väljer president och övriga Europa följer med spänning. Om maktkampen mellan Trump och domstolarna i USA, om sommarens dofter och varför de skapar sådana minnen. God morgon världen på söndag efter nyheterna eller när du vill i Sveriges Radio Play.
Nu är klockan 3 på natten och det är dags för en nyhetsuppdatering.
Ekonyheter. Regeringen skärper kontrollen av den så kallade skuggflottan i Östersjön. Justitieminister Gunnar Strömmer säger att det är viktigt att agera eftersom skuggflottan blivit en central del i det ryska krigsmaskineriet.
Det innebär också andra risker, miljömässiga risker, genom att det ofta handlar om fartyg som är i dåligt skick och som rör sig utanför så att säga de sedvanliga kontrollsystemen i Östersjön.
Ja, regeringen har fattat beslut om en ny förordning som innebär att Kustbevakningen och Sjöfartsverket från och med den 1 juli ska samla in försäkringsuppgifter även från fartyg som passerar svenskt sjöterritorium eller ekonomisk zon, inte bara de som anlöper en hamn.
Vi tänker att det både ska ha en preventiv avskräckande effekt mot fartyg som ingår i den ryska skuggflottan och också ge underlag för att vidta andra åtgärder som exempelvis då att sanktionslista fler fartyg.
Reporter här Lova Olsson. Försvarskoncernen Saab håller på att utveckla ett obemannat stridsflygplan. Det säger vd Mikael Johansson till Svenska Dagbladet. De obemannade planen ska vara betydligt vassare än drönare och kunna samverka med bemannade stridsflygplan. Enligt Saabs vd väntas de första testflygningarna ske nästa år. USAs president Donald Trump säger att han planerar att höja importtullarna på utländskt stål från 25% till 50%. Där sa han vid ett tal igår kväll för stålarbetare i Pennsylvania. Sen Trump tillträdde så har priset på stålprodukter i USA ökat med runt 16% och högre tullar väntas driva upp priset ytterligare. Ekot med Daniel Wockner.
P1, Sveriges Radio.
55 minuter med massor av film. Det har vi att vänta i P1 Kultur. Det är Gunnar Bolin som håller i programmet från i fredags som vi återutsänder alldeles strax. Före det ska vi höra med författaren Thomas Bannerhed varför man ska lyssna på ett program som porträtterar helt vanliga svenska fåglar.
Jag tror att man kan få syn på fåglarna på ett lite nytt sätt. Det har jag ofta fått beskrivet för mig. Att lyssnare får syn på fåglar som de kanske bara har hört eller hört talas om. Och så upptäcker de fåglar även i sin närhet genom programmen. Sen det andra är, alltså vi lever i en galen värld. Och att då uppmärksamma fåglarna som står för en sorts skönhet och beständighet tycker jag känns viktigare än kanske någonsin. Jag tror människor behöver skönhet och tecken på varaktighet. Att vissa saker består även i en tid som domineras av Putin och Trump. Fåglarna vet inget om den här galenskapen utan de lever sina liv. Och det är något ganska vackert och lite trösterikt över det.
Thomas Bannerhed ger oss poetiska fågelporträtt och Reine Brynolfsson läser hans betraktelser. I Bannerheds bevingade vänner lördagar hela våren. Och det är Enkelbeckasinen det handlar om idag. 9:50 har vi programmet första gången. Nu är det hög tid för mig att lämna över till Gunnar Bolin.
Välkomna till P1 Kultur fredag med en hel del film. Wes Andersons nya ska vi tala om, och ni kommer att få möta en drös med skådespelare som berättar hur det är att jobba med herr Andersson. Kultrullen Kung Fury firar 10-årsjubileum i Umeå, Midnight Cowboy är veckans klassiker, och det är något av innehållet i P1 Kultur med mig, Gunnar Bolin. Ja, Wes Anderson är tillbaka på bio med The Phoenician Scheme. Ännu en, ja, Wes Anderson-film. Den amerikanska regissören med filmer som Royal Tenenbaums, Darjeeling Limited och Grand Budapest Hotel har ju blivit något av en egen genre vid det här laget, med sina stiliserade tablåer, underfundiga repliker och sitt galleri av återkommande filmstjärnor som inget hellre vill än att medverka i ännu en Wes Anderson-film, tycks det. Hej Jenny Telemann.
Hej Gunnar Bolin.
Du är filmkritiker här på Kulturredaktionen. Vad har du för förhållande till Wes Anderson?
Ja, men alltså, jag brukar försöka se Wes Anderson-filmer på dagen. För jag tycker de har en sån utpräglat mysig matiné-stämning. Det är liksom färg, form, inget sex, inget våld, mycket diskret, psykologi, lagom långa, nästan alltid 1,40 har jag räknat, så är det säkert någon som inte är det då bara för det. Men så, han är en söndagsbakfyllregissör.
Fantastiskt. Du och jag ska tala lite närmare om den nya filmen, men innan vi fördjupar oss i den så ska vi få kika bakom kulisserna tillsammans med vår reporter Björn Jansson. För han träffade filmens stjärnor i samband med världspremiären på filmfestivalen i Cannes.
Zsa Zsa Korda, international businessman, maverick in the fields of armaments and aviation, among the richest men in Europe. This was Korda's sixth recorded airplane crash.
Benicio del Toro spelar Zsa Zsa Korda, magnaten som blivit stormrik på handgranater och överlevt 6 flygkrascher. Det är många som vill åt hans imperium. Så han planerar för sin reträtt och bestämmer att den enda dottern Liesel, som valt vägen som nunna, ska ärva allt. Sönerna ska gå lottlösa. I centrum av det rika persongalleriet i filmen står också Björn, en norsk privatlärare till alla Shashas söner, som efter 3 öl bedyrar Liesel sin kärlek.
Could you imagine falling in love with a man like me, by the way, hypothetically?
You're drunk on 3 beers.
Hur är det då att spela i en Wes Anderson-film? Benicio del Toro har varit med i en Wes Anderson-film tidigare, The French Dispatch. Och nu gör han huvudrollen i The Phoenician Scheme.
You have a lot of freedom, but the well of information to create your character comes from Wes's writing.
Allt det väsentliga för rollen finns i Wes Andersons manus. Det är så detaljerat. Men han ger också utrymme för skådespelaren, säger Benicio del Toro. Men det är inte som under en del filminspelningar där man förväntas fylla i tomrum i manus.
It may be different than a movie that maybe the writing is not there, where you have to like scramble to fill in the gaps.
Och Michael Cera, som spelar Björn, fyller i. Wes har gjort ett grundligt förarbete och han ger oss tid att sätta oss in i kompositionen, pusslet, replikerna. Och sen iakttar han oss och är öppen för förändringar. Han är inte någon domderande regissör.
I didn't find him to be the kind of director that you maybe sometimes work with who, you know, right when you step on set they say, okay, you sit here and you do this and then you do this and they give you directives. I mean, you know, Wes has given you the script, you've had time with it. Then he watches what you do. I mean, I really found
yeah,
that
he really does.
I would be sitting there sometimes and try something and Wes would notice and incorporate it or change it or say, "Oh, that's very good," to do that and build on it. So he's very alive to actors and excited about what they're bringing, I found.
Benicio del Toro ger oss ett exempel som utmynnade i att man byggde en lögndetektor på inspelningsplatsen.
In the opening sequence where Zsa Zsa is talking to his daughter for the first time, Björn is sitting in the room. And I remember telling Wes, like, I'm giving all this information to my daughter and there's a stranger there, you know, and he needs to be there because it's crucial for the story. And, you know, I said, well, we need to do something about it. And he goes, well, we should do a polygraph. And I go, yeah, that's okay. Let's do a polygraph. And he comes up with this idea of the lie detector, a portable polygraph, which is in 1950, the polygraph was probably bigger than this building. But he creates that. So that's the collaboration in a way, you know, and it could be interesting what comes up.
Benicio tyckte att Sasha borde reagera i scenen där han träffar sin dotter för första gången och avslöjar att hon ska ärva och det sitter en främling i rummet bakom dem. Så jag sa det till Wes och då föreslog han att vi skulle bygga en polygraf, en lögndetektor åt främlingen Björn. Och det här är ju 50-tal så den hade nog varit lika stor som det här hotellet vi sitter på, säger Benicio del Toro. Men Wes gjorde en som passade filmens estetik. Wes Anderson omger sig med en stjärnparad med skådespelare i de senaste filmerna. I nya dyker Tom Hanks, Scarlett Johansson och Benedict Cumberbatch upp i mindre roller. Men där finns också nykomlingar i årets Wes-ensemble. Mia Threapleton, dotter till stjärnskådespelaren Kate Winslet, gör en av de stora rollerna som Liesel.
I was going through some old boxes at my house the other day and I found an old journal. And I remember I read through it and it was from the 12th of November 2013. And it literally said, watching Moonrise Kingdom again, bloody love this film, would really love to work with Wes Anderson one day. And reading that back literally last week, it made me feel really emotional because that's what I dreamed of doing for so long. And it was a quiet little dream. Although I had mentioned that I wanted to be an actress when I was about 10.
Ja, härom veckan gick Mia Threapleton igenom några lådor hemma och fann en dagbok hon skrev som 12-åring. Såg Moonrise Kingdom igen. Så bra film. Skulle vilja vara med i en film av Wes Anderson, hade hon skrivit. A dream come true. Och allt började med ett mejl från hennes agent. De söker en ung flicka till en Wes Anderson-film.
And there was no character description. The only information that I had was young girl. I did not know how much she was involved. I didn't know her name. I didn't know any of... really nothing. I mean, I cannot emphasize that enough. I had two words, young girl, that was it.
Det fanns ingen karaktärsbeskrivning, inga manussidor. Bara det där om en ung flicka. Det var så mycket som var hemligt. När jag spelade in en provtape fick jag manus till en tidigare Wes Anderson-film. Och när det sen äntligen var dags för en provinspelning med Benicio del Toro, då först fick jag läsa manus, ett noggrant krypterat manus som upplöstes i pixlar när jag läste.
They allowed me to read the script and they gave it to me in a timed in very encrypted link. For honestly like 5 hours and then I couldn't and then that was it, the page disappeared into sort of pixels I guess.
Men var du inte nervös då, frågar jag. Jo, men det släppte när jag träffade Wes Anderson för första gången.
And meeting Wes for the first time I was very nervous and then he opened the door and he was wearing stripy trousers and pink socks and hotel slippers and glasses and he gave me a massive hug. He said, it's so lovely to meet you. And then I thought, okay, I'm actually not that nervous now because you're a really lovely man. And same thing with Benicio as well for the screen test, which lasted for 2 days. He gave me a huge hug and I just thought, oh, you're sort of like a really lovely big purring cat.
Wes öppnade dörren i randiga byxor, rosa strumpor och hotelltofflor, ett par glasögon och så gav han mig en stor kram när han öppnade dörren. Då släppte min nervositet, säger Mia Threapleton. Och sen fick jag också en kram av Benicio del Toro och han var bara som en stor spinnande katt. Tillbaka till Benicio del Toro. Allt är ju så detaljerat, uttänkt, mycket färg och form. Finns inte risken att man känner en konkurrens från rummet och allt som finns att upptäcka för biopubliken runt omkring?
There is a couple moments. There was a Magritte sitting behind me, a real Magritte sitting behind me. And I remember just in between takes, we were like, oh my God, it's a Magritte. between action and cut, I was the owner of that Magritte. You know, it gave me something too, you know. But there was a Magritte, there was a Renoir. But I think it helps the details of what's around, you know. I don't think it distracts me as an actor. It doesn't. It's almost like, doesn't the camera distract you? Mm. When the camera is sitting there, you kind of block it out, right? Mm-hmm. Yeah. You know, I'm not thinking about, oh, there's like, I'm supposed to be kissing the girl here. Who are you with the camera there? Who are you with the microphone here? Yeah.
Benicio del Toro är på min mikrofon och trummar. Han spelar upp en liten scen. Om jag ska kyssa en kvinna i en scen, inte kan jag tänka på kameran eller mikrofonen då. Men det är klart, när man har en äkta Magritte och en Renoir bakom ryggen i en scen så kan det kännas lite mäktigt. Men mellan tagning och bryt är det ju jag som äger dem. Och så tar han upp kläderna som de bär i filmen. De sitter ju så bra, designade av en veteran och stjärna inom kostymering, Milena Canonero.
You rely on a lot of the talented people that work with Wes, for example, Milena Canonero, the wardrobe person, you know, sounds cliche, but characters from the bottom up, and is the shoes and is the suit and all that feeds your attitude or your ego to have to believe that you are who you're supposed to play. In this case, you know, Zaza Korda, that suit, the rings, the cigar, it helps.
Som 21-åring var hon med och satte stilen i Clockwork Orange. Och sen har hon bland annat ansvarat för kostymerna till Barry Lyndon och tagit hem 4 Oscars-statyetter. En numera återkommande medarbetare till Wes Anderson. På träffen i Cannes dyker fler skådespelare från filmen upp.
Hello, how are you? Why?
I moved a little bit. So
sure,
I
yeah.
He just likes to be close.
That's fine.
Yeah,
he's got that kind of shirt.
Och kanske är det Rupert Friend. Han började arbeta med Wes Anderson, också han i filmen The French Dispatch. Kanske är det han som har det bästa svaret på varför alla vill jobba med Wes Anderson. Det handlar om att uppleva det där äventyret man drömde om som barn igen. Det som Rupert var med om när han såg Indiana Jones som liten landsortsgrabb.
I grew up in a small village in England that did not have a cinema, and indeed the only video rental was, we had one shop that had everything from carrots to breakfast cereal and 4 or 5 VHS that you could rent, and if they weren't already loaned out. So going to the cinema was a huge deal. You know, someone had to drive you, you know, it was a big thing. And I never forgot it. And I remember being a little heartbroken when I learned what editing was, because I thought someone had just found this extraordinary guy who taught in a university and then went on adventures and just followed him around with a camera. I didn't have any concept. And so I was embarrassingly quite old, like a few years ago, when I was like, oh yeah, of course, that would have been cut together. And there was something, I guess I wanted the imaginary world to be complete, to be real. And there's something about now being an actor and getting to step into these imaginary worlds. You know, Wes creates the world. It's not a green screen. It's not like, look over there and there will be ancient Rome. He'll build ancient Rome.
Vi får kliva in i en värld där fantasin blir verklighet för en stund. Som det var när jag såg Indiana Jones, en liten kille på landet med långt till närmaste biograf. Som trodde att det var en fotograf som bara hade hakat på en riktig äventyrare där uppe på duken. Samma känsla av äventyr är det på en Wes Anderson-inspelning, säger Rupert Friend. Han bygger världar, inte kulisser. The Phoenician Scheme vann inga priser i Cannes, och kanske är det som en kritiker skrev då. Det är en Wes Anderson-film av Wes Anderson. Inget utöver det förväntade, lyxigt lekfulla. Men räcker inte det ganska långt ändå? Benicio del Toro får sammanfatta.
Well, the kid in you runs wild in a way. You know, yeah, I think that that's another thing in Wes's movies, that maybe you have to channel the kid in you.
Det sa Benicio del Toro sist i Björn Janssons reportage från Cannes. Här sitter du, Jenny Telemann, filmkritiker.
Ja, det stämmer. Här sitter jag.
Det tycker jag är glad för att du är kvar. Håller du med Benicio del Toro det här med att liksom Wes Anderson tar fram barnet, talar till barnet i dig?
Nej, verkligen inte.
Inte?
Alltså barn är anarkister. De är ju täckta av äppelmos nästan hela tiden i olika kladdiga sjok. De är högemotionella kaospiloter. Det är liksom allting som Wes Anderson inte är, tycker jag, mycket kontrollerad. Han kanske möjligtvis väcker den här medelålders kvinnan som bläddrar i en katalog för att bo på ett boutiquehotell i Baden-Baden.
Ja, det stämmer nog.
Jag vet inte vad du var för barn, men så känner jag.
Jag förstår. Det kanske är snarare så att det är en väldigt barnslig vuxen som gör de här filmerna.
Möjligtvis kan det vara så. Som leksaker, ja. Det säger man ju ofta kring Wes Anderson, att man leker i sitt dockskåp och sådär.
Ja, just det. Man växer inte ifrån det. Men är det en klassisk Wes Anderson-film då, den här Phoenician Scheme?
Ja, det är det ju. Alltså i bemärkelsen form och tablåer. Och det här går ju man måste ju njuta av det här om man ens ska gå på en Wes Anderson-film. För det finns ju ett mycket, mycket liksom speciellt formspråk, varenda litet mustasch, hårstrå, baksidan på varenda cigarrfodral som man inte ens ser har ju rätt nyans. Så den, i den bemärkelsen är den ju helt klassisk. Liksom. Sen är det också klassisk i den bemärkelsen att man... Det brukar ju vara så när man ska gå se en Wes Anderson-film. Antingen så får man någonting som känns som en så här handvispat bakverk med grädde på. Eller också så blir det som en perfekt, jättetråkig industritomat. Och det här är en tomat.
Jaha, okej.
Fattar du?
Men en rätt elegant tomat.
Ja, men liksom vacker form men ganska så totalt smaklös. Medan på ett lite slumpmässigt sätt så kan en annan Wes Anderson-film, tycker jag, men liksom på ytan samma formspråk, plötsligt vara liksom krispig och vacker och rolig. Det är som ett lotteri.
Och charm, jag håller med dig till rätt stor del. Jag kan också tycka att vissa Wes Anderson-filmer har jag förvånats över att jag blir lite rörd av. Alltså att det är någonting som talar till mig. Men kan du säga om den här då, vad det som funkar och funkar inte?
Alltså jag tycker att den funkar ju, tempot tycker jag funkar. Jag som gillar den som matiné också. Det går ju verkligen tjoff, tjoff, tjoff som en sån här Errol Flynn som hoppar helt anakronistiskt blev det nu mellan tågvagnar höll jag på att säga. Men liksom rakt in i historien som en äventyrsfilm. Bonk, bonk, bonk. Sen finns det en manik som jag tycker är väldigt rolig. Alltså den här filmen bygger ju på någon form av maktmänniska som ska bygga någonting i Mellanöstern. Mm. Lite vagt vad det är, men det är ett transportsystem. Det är superviktigt.
Det är stora tunnlar. Och
det är jättestort. Man ska ha jättemycket pengar. Man kommer liksom att tänka på de här raketerna som man nu skickar upp i rymden. Eller något så här. Och massor med stålar och våld kring det där. Sen får man ju se den där väldigt kort. På ett podium så får man liksom se en bild av vad det är som ska byggas. Och då ser det ut som en sån här makalös manik som inte leder någonstans. Tåg går runt som hör ihop med ett vattenfall och några tunnlar. Och så inser man att det är ett stort, ganska poänglöst prestigeprojekt som liksom är det man jagar i filmen. Och det går ju ganska fint ihop med det här formspråket som också är lite som en makalös manik. Rollerna bara går på, formen är fast liksom.
Det är rätt så statiskt skådespeleri, vilket det ofta kan vara i hans filmer, men här tycker jag att han drar det till sin spets liksom, med ett ansiktsuttryck och så.
Ja, och det är det här som är, tycker jag, industritomaten med den här, att den är så... Alltså den blir ju väldigt tråkig i just den här filmen, och det är för att... Redan på första rutan så förstår man hur det ska gå, man är inte intresserad av någon och den liksom saknar... Den saknar humor. Samtidigt så är det någonting med det där. När man får se den där manicken på slutet så undrar man om det är det som är poängen med filmen. Men en hel film som bara visar hur meningslöst det är att bygga ett projekt, det blir ju inte så jättekul.
Men snyggt.
Snyggt. En sorts AI Wes Anderson kan man föreställa sig. Om man skulle mata in i en AI i ChatGPT, gör en Wes Anderson, så skulle det här kunna komma ut. Och det blir ju vackert, men tråkigt.
Vad annars då? Vilken favoritfilm har du, Wes Anderson? Om någon lyssnar och tänker, det var ju tråkigt, men kanske inte har sett alla. Vilken rekommenderar du då?
Alltså, min älskling är Grand Budapest Hotel och även den här animerade Isle of Dogs. Och jag tror att har att göra med... Och det finns ju även Royal Tenenbaums som många beskriver. Och just för att sammanfatta det här, varför blir det tråkigt och varför fungerar det ibland, så tror jag ibland att det handlar om vad är det för känsla som det här strikta formspråket ska fånga. Och i Tenenbaum är det till exempel depression. Och det passar liksom alldeles utmärkt med den här stela formatet. I Budapest Hotel är det på något vis det inre hos en butler. Passar också bra. Men om det som ska gestaltas inte är så tydligt, då kan det bli så här lite platt. Det är mina favoriter i alla fall.
Darjeeling Limited älskar jag. Där är det ju bröder och brödra familjekonstellationer i centrum som jag också tycker blir väldigt bra. Allra sist, behöver vi en till Wes Anderson-film?
Ja, varför inte? Alltså, någon med koll på färg kan vi väl ändå behålla.
Tack så mycket, Jenny Telemann. Mer film, men nu ska det handla om blixtar, dinosaurier, snurrsparkar och hårdkokta poliser i Miami. I veckan är det 10-årsjubileum för den galna svenska actionfilmen Kung Fury. Och märkliga saker har hänt på de här 10 åren. En färdiginspelad uppföljare, full av världsstjärnor som Arnold Schwarzenegger och Michael Fassbender, har till exempel strandat i en knepig juridisk process. Men var började allt? P1-kulturs Joakim Silverdahl fick tag i Janne Widmark som tecknat bildmanus till Kung Fury.
Hey, you got a permit for those guns?
I've got your permit right here.
Ja, alltså varje gång man ska förklara för typ, ja, men till min mamma som fortfarande inte förstår vad Kung Fury är. Om man bara tar handlingen så är det ju en polis i Miami på 80-talet som heter Kung Fury som ska stoppa Adolf Hitler som har hoppat i tiden. Och sen finns det dinosaurier och vikingar också.
Inte konstigare än så.
Det är ingenting konstigare än så.
I could feel my body mutate into some sort of kung fu freak of nature. So I became the best cop in the world. I became Kung Fury.
Kung Fury har idag över 40 miljoner visningar på YouTube, en musikvideo med David Hasselhoff och en färdiginspelad uppföljare med Arnold Schwarzenegger och Michael Fassbender som ingen fått se. Men sagan om Kung Fury började redan runt 2012 när David Sandberg från Umeå fått en vild idé, berättar Janne Widmark.
Han gjorde liksom så här flera sidor med där han bara skrev 80-talsord som ninja, dinosaurs, lightning, kung fu och sådär. Och sen var det liksom orden kung fu och fury som verkade passa bra ihop.
David Sandberg är verkligen huvudpersonen bakom Kung Fury. Han ligger bakom manus, regi och spelar själv huvudrollen. P1-kultur har sökt David Sandberg som för tillfället inte ställer upp på intervjuer, men Janne Widmark minns första gången han fick höra talas om Davids filmidé.
Du Janne, jag håller på med en film. Det handlar om en snut på 80-talet som slåss mot Hitler och det är dinosaurier och vikingar och grejer. Och min reaktion på det var inte, fan vad coolt! Utan det var mer lycka till. Vi gör ju inte sån film i Sverige, varken kort eller långt. Det är inte en Beck-film. Det är så galet så att det, när man ser det så förstår man varför det blir en hit. Folk snackar ju om filmen i Hollywood. Simpsons gjorde parodi på den. Det är liksom, det finns ju inga gränser hur långt den där konstiga idén jag inte trodde skulle gå att göra, hur långt den gick. Det han har sagt till mig var att han lyssnade på ett band som heter Mitch Murder och sa helt enkelt att varför finns inga filmer som ser ut som Mitch Murder låter?
Och i arbetet med bildmanuset pratade Janne och David ofta om uppväxtens besök till videobutiker. Men inte så mycket om filmerna i sig utan mer om VHS-omslagen.
Där det står liksom så här 100% action och så ser man en bil som exploderar och en kille i solglasögon. Och varje gång man såg en sån film så blev man ganska besviken för det var ju inte 100% action. Det var ju dialog och grejer. Och budgeten räckte inte till hela filmen om man säger så. Så att vi ville ju liksom att det skulle kännas som att Kung Fury var 100% action. Även när det inte är action så ska det kännas som att det är någonting extra.
I was hit by lightning and bitten by a cobra.
Med minimal finansiering valde David Sandberg att satsa allt på ett kort. Han sa upp sig från jobbet och la all sin vakna tid på att trolla fram visuella effekter med sin dator och en green screen. Han ville få till en trailer till en film som inte fanns.
Han spelade ju själv huvudrollen därför att han tänkte vilken skådis kan jag filma så fort jag är färdig med en effekt eller prop eller vad det nu kan vara. Så att det är en anledning varför han har huvudrollen. Det var att han var den billigaste skådespelaren han kunde hitta. Så för han var ju alltid tillgänglig.
Målet var att med trailerns hjälp försöka trumma igång intresset från actionfans världen över via crowdfunding-sidan Kickstarter.
Hallå!
Tjena,
tjena! Välkommen!
Tack så mycket!
Filmens producent Linus Andersson sitter i ett kontor i centrala Umeå som svämmar över av samlarfigurer från 80-talets barnprogram och skräckfilmer. Han minns en hektisk annandag jul när han och David just laddat upp trailern och startat insamlingskampanjen.
Det var ju kaos, det var den 26 december så att det var lite så här, alla var lite utspridda. Jag var och tränade och liksom fick sms och bara, nu händer det. Vårt mål var att få in $200,000 på 30 dagar och det nådde vi på 24 timmar. Efter 30 dagar så slutade det på $630,000. Det var en astronomisk siffra som filmproducent i norra Sverige och var 25 år gammal. Vi hade ju inte fått något stöd från Svenska Filminstitutet tidigare eller så. Så att vi hade liksom hankat oss fram på mycket vilja och blod och svett. Så det här blev ju som en game changer förstås. Sen förstår man ju också väldigt snabbt att det vi vill göra nu kostar mycket mer än, än 4 miljoner kronor.
What are you gonna do?
My job.
Resultatet blev en kortfilm på 30 minuter. En visuell tornado av 80-tals estetik med blixtar, neon, syntar, tidsresor och explosioner. Det var medvetet dåligt dubbade valkyrior med automatvapen, en dinosauriepolis som heter Triceracop och hackers med tjockskärmsdatorer och hockeyfrillor. Och när det var dags för premiär rullades den rödaste av mattor ut.
På Cannes filmfestival så kände vi att det här blir en perfekt lansering av den här kortfilmen. De 17 000 backers som har följt oss under resan tillsammans med den traditionella filmfestivalsvängen gjorde att vi kunde lansera den på YouTube. Och där har den ju tagits emot med en stor famn. Ja, nu har den 40 miljoner visningar.
När filmen nu firar 10 år med ett stort event på Kulturhuset Väven i Umeå har flera fans korsat världshaven bara för att få vara med och fira.
Hi.
Hey, John.
Jocke.
John Bardeen från Florida var en av de 17 000 personerna som var med och stöttade filmen från start.
I must have saw it on the internet and just immediately identified with it, a roller coaster. And you glue in the synth wave and then, you know, being from Florida, the whole Miami angle of it. Toss a dinosaur in there because it's nobody had seen anything like that before. So the trailer was an homage, of course, to all these blockbuster films. In a sense, a parody, but also in a sense, its own thing, something internet-sized. It seemed like the launch pad, perhaps, to something more than the trailer, more than the 30-minute film.
Kung Fury kändes samtidigt som homage, parodi och som något helt nytt av internetproportioner. Det var som en språngbräda för något större, säger John Bardeen. Och större var det på väg att bli. För ringarna på vattnet nådde långt mycket längre än vad David Sandberg någonsin hade kunnat drömma om, berättar Janne Widmark.
I vårt fall så var det ju inte vi som letade efter stjärnor, det var ju stjärnor som kom till David. Vi vill vara med, får vi vara med? Arnold bjöd David på middag efter han hade sett Kung Fury 1. Och liksom så här, ska ni göra en tvåa så skriv in mig.
Uppföljaren Kung Fury 2, eller Kung Fury the Movie, är en lång film. Inspelningarna blev färdiga för över 5 år sedan, men finansiärerna är inte överens om vem som ska betala vad av filmens budget på över $37 miljoner. Så medan olika företag stämmer varandra har filmen hamnat i ett slags juridiskt limbo. Ingen hade fått se en ruta förrän ett klipp med delar av filmen nyligen läckte ut på nätet. Janne Widmark har även tecknat uppföljarens bildmanus.
Alltså det känns ju som att när man säger att jag jobbade ett år på Kung Fury 2 med Michael Fassbender och Arnold så får man inte visa någonting. Jag får ju enligt kontrakt inte visa någonting jag har gjort. Det känns ju som att jag ljuger när jag säger det. Liksom så här. Ja, det känns ju bittert, men samtidigt det är en så fantastiskt bra film så att när den än kommer ut så kommer folk bli jävligt glada av den.
David Sandberg säger till Variety att han tycker att det är beklagligt att 10-minuters klippet läckt ut eftersom det innehåller spoilers för handlingen och specialeffekter som inte är färdiga. Janne Widmark håller med om det.
Man kan ju tro att vi ville att den skulle läcka ut. Vi hade en färdig film som fastnade i något sorts kidnappardrama limbo. Och det hjälper oss inte riktigt att folk har fått se 10 minuter med halvfärdiga effekter och spoilers.
Samtidigt säger han att både han och David tycker att det är kul att intresset för filmen verkar vara stort.
Det var 6 år sedan vi filmade filmen. Så det känns också otroligt kul att bara läsa folks kommentarer och hur folk vill se filmen och att de gillar det vi har gjort. Men man ska veta att det finns 1,5 timme till material.
När John Bardeen från Florida insåg att klippet innehöll spoilers har han försökt hålla sig från att se det. Men han tänker att om det är så att en teaser mirakulöst kan ta sig ut ur det svarta hålet, kanske resten av filmen också har en chans.
It deserves more than the teaser. It's really been something that's just kind of almost gone into a black hole. And nothing escapes a black hole, but the trailer did. And so maybe there's some escape velocity on the full film. And then maybe that sends everything to the stars. I don't think the story's over. The footage is there. The teaser exists.
I'm a cop and damn good at my job.
Janne Widmark säger att Kung Fury ruskade om svensk filmindustri, men att inte mycket förändrats kring vilken slags film som produceras i Sverige.
Det kanske öppnade mer dörrar för duktiga svenskar att få jobb utomlands, ärligt talat. Fido som gjorde specialeffekterna till exempel, VFX:en, och numera heter de Goodbye Kansas, de började jobba på Walking Dead och sådana där saker. Och man måste ha sån tur också att lämna in det, ett manus som ser ut som Kung Fury-manuset gör och hitta en person som läser det och tänker, det här vet jag inte hur de ska göra men jag tror på dem som gör det. Och det, där känner jag väl att svensk film kanske ännu inte riktigt är där. Det behövs nog en till.
En till Kung Fury?
Ja, eller en till film som bara sparkar in väggarna istället för dörrarna.
Game over. Janne Widmark sa detta till vår reporter Joakim Silverdahl. Ni hörde också John Bardeen. Och första Kung Fury-filmen går att se på SVT Play. Nu blir det mer film i klassiken. Numera är skådespelaren John Voight kanske mest beryktad som Donald Trumps särskilda sändebud i Hollywood. Men han slog igenom som den manliga prostituerade killen i cowboyutstyrsel i filmen Midnight Cowboy i slutet av 60-talet. I veckans klassiker berättar Ludvig Josefsson mer om filmen som ingen trodde på men som ändå till sist fick 2 Oscar. Everybody's talking at me. I don't hear words saying, only the echoes of my mind. Perry Nilssons röst seglar genom registren i ett av ledmotiven i Midnight Cowboy från 1969. Filmen som kom att bli genombrottet för John Voight med motspelaren Dustin Hoffman, som redan slagit igenom med huvudrollen i mandomsprovet The Graduate. John Voight gör rollen som Joe Buck, en ensam och vilsen ung man som hankar sig fram som diskare på en sjaskig lunchrestaurang i Texas.
Where is that Joe Buck?
You're due here at 4 o'clock.
You know what you can do with them dishes.
Med en trasig uppväxt och rätt medelmåttlig intelligens drömmer han naivt om ett bättre liv långt hemifrån. Han vill också lämna bakom sig traumat och hans flickvän, den enda han någonsin haft en kärleksfull relation med, blivit utsatt för övergrepp av stans busar för att sen bli inlåst på ett mentalsjukhus. En händelse som ständigt hemsöker honom. Joe får idén att ta sig till New York, en plats som är honom ungefär lika främmande och exotisk som en annan planet.
Joe, reslig och bredaxlad, vet att han ser bra ut och tänker sig djärvt att han kan göra succé som eskort åt uttråkade, välbärgade kvinnor. För detta ändamål köper han sig ett fullt cowboyställ. Läderjacka med fransar, högklackade stövlar, pärlknappsskjorta och bredbrättad hatt. Vilken frustrerad New York-dam skulle kunna motstå en sån uppenbarelse? Mer utarbetad än så är dessvärre inte hans fantasifulla plan, mest byggd på önsketänkande. När han stiger ombord på Greyhound-bussen som ska ta honom den långa vägen mot en fullkomligt okänd framtid.
Pardon me, ma'am. I'm brand spanking new in this here town. I was hoping to get a look at the Statue of Liberty.
Hoping to get a look at what?
Statue of Liberty.
It's up in Central Park taking a leak. If you hurry up, you'll catch the supper show.
Efter en del planlöst letande på New Yorks avenyer möter Joe till slut en kvinna som mot förmodan visar sig vara intresserad av hans sexuella tjänster. Han träder in i hennes våning och betraktar en storökt, en helt ny och främmande värld han aldrig vågat föreställa sig. Men efter att de legat och Joe en smula försynt börjar antyda att hon ska betala för sig, tar det hus i helvete.
You were gonna ask me for money? Huh?
Hell, why do you think I come all the way up here from Texas for?
You were gonna ask me for money. Who the hell do you think you're dealing with? Some old slut on 42nd Street?
Om det är någon som ska ha betalt är det väl i så fall hon själv, menar den rasande kvinnan. Och Joe får packa sig iväg med ännu tunnare plånbok. En vettskrämd yngling tar försynt kontakt med honom, men efter ett kort sexuellt möte på en biograf erkänner den unge mannen att han inte har några pengar. Nederlagen står som en sky kring Joe Buck. Filmens regissör var John Schlesinger. Hemma i England var han ömsom framgångsrik filmskapare, ömsom uträknad. Hans häftiga humörsvängningar gjorde honom svår att samarbeta med. När han kom till USA för att ta sig an Midnight Cowboy var det ett riskfyllt projekt. Inget av de stora filmbolagen i Hollywood var intresserat av idén att göra en film om en manlig prostituerad som försöker överleva i ett vintrigt New York. Men United Artists trodde på projektet och gick in med en förhållandevis liten budget som kom att överskridas på tok för mycket. Inspelningen kantades av trassligheter. Under filmandet av scenen på biografen protesterade filmteamet som inte ville medverka under en så pass solkig homosexuell scen. John Schlesinger och hans producent ömsom gormade och försonades. När så filmen efter många prövningar gick till premiär stod absolut allt på spel. Alla fruktade det värsta. Men det blev en omedelbar succé. Köerna utanför biograferna i New York gick snart varv efter varv runt kvarter och blockerade trafiken. Midnight Cowboy fick 2 Oscar 1970 för bästa film och regi. Vad var det med Midnight Cowboy som berörde publiken så mycket? Kanske det var den motvilliga vänskapen mellan Joe och Ratso, spelad av en ung Dustin Hoffman.
All right, you're a hustler. But I mean, you're picking up trade on the street right there. That's nowhere. I mean, you gotta get yourself some kind of management.
Liten och klen, halt och med en illavarslande ständig hosta är han i nästan alla avseenden Joes motsats. En ficktjuv och misslyckad småfifflare med näsa för lättlurade offer att blåsa på några dollar. Men gemensamt har de båda sin rotlösa ensamhet och närmast motvilligt slår de sig ihop med tanken att Ratso ska sköta Joes affärer som eskort. Deras kompanjonskap börjar med att Ratso för Joe bakom ljuset. Men av ett slags nödtvång återupptar de sitt samarbete och kamperar ihop i Ratsos eländiga rum i en rivningsfastighet där de lever på billig mat och försöker hålla värmen. Och de kämpar vidare. med en dröm om att så småningom ta sig från New York och resa till Florida, där Ratso ska bli frisk och de båda kommer att leva bekymmersfritt under en ständigt lysande sol. Joe Buck föreställer sig naivt att hans cowboy-persona är oemotståndlig, lyckligt ovetande om att John Wayne-idealet är ohjälpligt passé och att hans klädsel nu möjligen är en fetisch för det hippa gay-klientelet. Midnight Cowboy bygger på en roman med samma namn skriven av James Leo Hurley. En orolig själ, uppväxt i Detroit i en katolsk arbetarklassfamilj, homosexuell och vilsen, togs han under vingarna av Anai Nin, känd för sina erotiska noveller, och dramatikern Tennessee Williams. Dessvärre skulle succén med romanen Midnight Cowboy inte upprepas, och sjuk i AIDS tog han sitt liv, ganska bortglömt som författare, ungefär 20 år senare. Regissören John Schlesinger återvände till England och fortsatte göra filmer, men ingen av dem tillnärmelsevis lika framgångsrik som Midnight Cowboy. Och Harry Nilsson, som så plågsamt vackert sjungit ett av ledmotiven i filmen, gick med åren ner sig i ett moras av kokain och sprit. Under mitten av 70-talet blev han ryktbar för att tillsammans med dryckesbrodern John Lennon ställa till med fyllslagsmål på Los Angeles krogar. Nilsson avled 52 år gammal. Men filmen har åldrats hedersamt. Berättelsen om två personer som under pressande omständigheter tvingas lära sig att stå ut med varandra har inget sentimentalt över sig, men leder oundvikligen till en slutscen som kunde få en sten att gråta. I vackra och sjaskiga dåtida miljöer med telefonkiosker, stora amerikanska bilar och en känsla av uppbrott från en tid som är ohjälpligt förbi berättar Midnight Cowboy om hur önskningar och drömmar, hur stolliga de än är, kan hjälpa den trasigaste själ att stå ut och kämpa ännu en dag. Everybody's talking at me, I don't hear words they're saying, only the echoes of my mind.
Och det var Ludvig Josefsson som gjort klassikern om John Schlesingers film Midnight Cowboy från 1969. Tidigare den här veckan kom beskedet att den länge Nobelpristippade författaren Ngugi Wa Thiong'o från Kenya har gått bort, 87 år gammal. Han började sätta upp maktkritiska pjäser på 1970-talet, men inte på kolonialspråket, överklassens engelska, utan modersmålet, Kikuyu, som både bönder och arbetare kunde förstå. 1977 kom hans kanske mest omtalade roman En blomma av blod. Ngugi Wa Thiong'o lämnade tidigt Kenya av politiska skäl, och vid sin bortgång var han sedan länge bosatt i USA, där han bland annat var verksam som litteraturprofessor. Så här lät det när Margareta Svensson träffade Ngugi Wa Thiong'o i Lundströms bokradio våren 2013.
Pratar svenska?
Ja.
Du pratar svenska också?
Ja, lite.
Ja, anledningen till att Ngugi Wa Thiong'o pratar lite svenska ska jag återkomma till. Och under vårt samtal sitter hans svenske son Björn med i rummet, och jag får en känsla av att Ngugi, som han ofta kallas kort och gott, i sina svar vänder sig till sonen. Språk ligger Ngugi särskilt varmt om hjärtat, och då gäller det framförallt hans modersmål, Kikuyu.
Okay, good greetings. We moega. Moega. Jitawo Ngugi Wa Thiong'o. Na nyumete. Kenya.
En hälsning och en presentation på modersmålet Kikuyu. Det är det språk han skrivit de flesta av sina romaner på. Ett språk som talas av över 7 miljoner människor i Kenias största folkgrupp. Men trots det så är litteraturen på Kikuyu mycket begränsad, men växande. Att han valt att skriva sina egna romaner på Kikuyu är ett politiskt ställningstagande. Afrikanska språk uppmuntras inte, varken i skolan eller i offentligheten. Så Ngugi vill bidra till att göra Kikuyu till ett språk som räknas, också bland afrikanska intellektuella. att lokala afrikanska språk har övergetts till förmån för engelska och franska kan förklaras av kolonialismen, men det är motsägelsefullt.
Of course there are historical reasons for this, but this should not be a reason for people completely abandoning their languages.
Hans tidigaste upplevelse av berättande var det muntliga berättandet runt elden på kvällen.
Knowing how to read and write was a way of finding the key that allowed me to unlock stories that were in books. Because my previous experience of stories was around the fireside, through orality.
Under 60- och 70-talet var Ngugi wa Thiong'o en populär författare som också undervisade i litteratur vid Nairobis universitet. 1977 spelades hans pjäs Jag gifter mig med vem jag vill i Nairobi. Den pjäsen spelades på Kikuyu och engagerade amatörskådespelare. Men pjäsen uppfattades som regimkritisk och Ngugi blev fängslad.
They took away my name, they gave me a number instead, okay? And all because of all that, because of writing a play. Oh. So annoying. Machine. I think so. Right.
Ngugis telefon ger ifrån sig en signal och sonen Björn skrattar åt att telefonen är gammal. Samtliga av Ngugis många barn är författare eller har andra kreativa yrken. Björn blev till, förstår jag, under den korta tid som Ngugi tillbringade i Sverige på 80-talet. Som filmstudent vid dåvarande Dramatiska institutet. Björn heter så eftersom jag själv har elefant som mitt totemnamn, säger Ngugi wa Thiong'o.
I give him the name Björn Bear because my own totem name is also Jogu. Elephant. So he's bear and I'm elephant.
Ngugi wa Thiong'o ur Lundströms bokradio våren 2013. Och det var i onsdags som beskedet kom att han har gått bort. Hela Margareta Svenssons intervju hittar ni i appen Sveriges Radio Play. Sök på P1 Kulturreportage. Och blev ni nyfikna på författaren wa Thiong'o så finns flera av hans romaner översatta till svenska. Vi stannar på den afrikanska kontinenten. Den svenska organisationen Selam arrangerar just nu en jazzfestival i Tanzania där svensk folkmusik, jazz och hiphop möter lokala musiktraditioner. I en tid när mångfald i kulturen är under attack har musikens roll för att skapa gränsöverskridande möten blivit viktigare än någonsin. Det säger Selams grundare Tshome Vondimo.
Man kan använda de här begreppen som mångfald och liknande saker. Men för oss har det alltid varit möte.
Kulturorganisationen Selam har funnits i 28 år. Och Tshome Vondimo har varit med från starten. Tanken var, och är fortfarande, att öppna upp den svenska livemusikscenen så att den representerar hur samhället ser ut och kunna erbjuda musik från hela världen. Speciellt bygga en kulturell brygga mellan musik från länder på den afrikanska kontinenten och Sverige.
Musik från de delarna av världen ska finnas på de finaste salarna i Sverige. Och det tycker jag att vi har lyckats ändra den biten. Och även om det är ganska mycket kvar att göra. Men kampen fortsätter.
Och för att överbrygga kulturella klyftor och möjliggöra nya möten berättar han att Selam arrangerar olika turnéer och samarbeten där artister från Sverige åker till bland annat länder i Afrika för att få influenser och dela erfarenheter med musiker där. Men även för att etablera svensk musik utomlands.
Sverige främjande är väldigt viktigt. Och utvecklingssamarbete är den andra. De två delar går hand i hand. För oss är det väldigt viktigt. Framförallt just nu världen förändrar sig på olika sätt. Och egentligen det är ju ingenting som skrämmer oss. Det handlar om bara att fortsätta jobba. Intresset ökar ännu mer när det finns andra krafter.
Och just nu pågår en jazzfestival i Tanzania. Och på den här resan är det producenten och artisten Marcus Price som åker med och spelar musik från albumet Beats på svenska. Här möter folkmusik från Orsa, jazz och hiphop i Tanzania.
Här är alltså din studio.
Ja, välkommen.
Tack.
I ett större perspektiv så är ju liksom konsten, det är ju liksom ett eget universum. Alltså det är ju större och liksom på en annan plattform egentligen än det här liksom lite världsliga. Det är som att man håller på och jobbar med liksom magi. Det är dumt tycker jag att liksom stirra sig blind på den här liksom med nationsgränserna, med liksom företagsgränserna, med skivbolagen. Det stora någonstans är ju att om två musiker möts och liksom spelar för varandra eller möts på något sätt och byter ut idéer och sådär. Så när de sen skiljs åt och fortsätter med sitt eget på varsitt håll liksom, då har man ju fått någonting, kanske fått idéer eller ett nytt sätt att tänka på. Och det i sin tur kan ju färga av sig i ens eget arbete då sen, i nästa verk eller sådär. Så det, liksom, det gagnar ju egentligen alla som är intresserade av att höra ny musik. Liksom.
Jacqueline Mapei Cummings, känd som Mapei, har rest flera gånger med Selam.
Jag har det svenska i mig, jag har det liberianska i mig, jag har det amerikanska i mig. Men på något sätt, om jag inte hade åkt de här ställena, då hade det fattats i musiken, tror jag faktiskt. Mm.
Hon berättar att ett av de starkaste minnena är resan till Liberia, där hon också har sina rötter. Och influenserna som följer med i skapandet från resorna är tydligt viktiga och hörs i hennes musik. Men Mapei lyfter även en annan aspekt. Den om att bibehålla autenticitet i musiken och att få tillgång till det musikaliska arvet.
Jag känner bara att många har press på sig att tänka liksom kapitalistiskt med musik. Och musik har, alltså, det är inget fel på pengar, det är inget fel att tjäna pengar. Men det känns som att den musik har blivit väldigt algoritmiskt. Det ska passa in i ett visst format, det ska streamas, det ska liksom in i fabrikat. Och det är inte det här handlar om. Det här handlar om själ och liksom rötter och musikaliskt arv från way back liksom.
Jag tror att det är viktigt att satsa på liksom, den här typen av möten och i sånt fall varför?
Men jag tror att det är viktigt för att inte musiken ska dö ut eller kulturen ska dö ut, så måste man på något sätt uppehålla någon sorts kommunikation med den, speciellt härifrån. Det känns som liksom vi närmar oss varandra och connectar väldigt mycket på nätet genom hat och misär. Men istället för att gå ifrån det så kan man tänka positivt och liksom se vad vi har för likheter istället.
Längtan efter att få skapa musik utan att känna pressen av musikindustrins vilja att rama in låtar efter musikstil och nationalitet för att platsa i algoritmer. Det är något som både Mapei och Marcus Price beskriver för mig.
Det är ju liksom det bästa området att vara fri i som människa liksom.
Det är känsliga människor vi har med att göra, och om inte man backar det med liksom en tanke som kan spinna vidare till äkthet istället för att sälja, så kommer det försvinna liksom, den här autenticiteten.
Ja, och det är ju precis det som är syftet med att skapa möjligheter för svenska artister att ta med sig sina kreativa processer och låta dem sammanstråla med andra kulturer, säger Teshome Wondimo. Och han menar att den typen av kontakt sker hela tiden. Kulturens roll blir att inte stoppa utvecklingen eller isolera kreativiteten inom ett lands gränser, säger han.
Kulturen kommer bli liksom en väldigt viktig fråga. Man kan inte leva den lilla världen.
Tänk dig att vi får möta varandra och se vad vi kan berätta för historier. Den traditionen får inte dö ut, för det är så nya generationer kommer lära sig om musik och sig själva.
Reporter Tanja Ulriksson. Och det var allt från fredagens P1-kultur där vi har talat om Wes Andersons nya film Phoenician Scheme och intervjuat flera av skådespelarna i den. Och så har ni kunnat höra om filmen Kung Fury och problemen med dess uppföljare. Klassikern, det var också film, John Schlesingers Midnight Cowboy. Missade ni något av detta så gå in i appen Sveriges Radio Play så kan ni höra programmet från början. Där kan ni också höra Ngugi wa Thiong'o, den kenyanska författaren som avled tidigare i veckan. Producent för dagens program var Henrik Arvidsson, ljudtekniker Lotte Linderar. Jag heter Gunnar Bolin.
Och det här var alltså en återutsändning från fredagen. I nästa timme hör vi förmiddag med Nicke Nordmark till att börja med. Det ska handla om en statlig utredning som har föreslagit ett nytt betygssystem i Sverige igen. Om kunskapsbedömning nu och förr. Här och nu är klockan 4. Vi får nyheter från Ekoredaktionen.
Det kommer kritik från experter och intresseorganisationer mot förslaget att ta bort formuleringar om sexualitet, samtycke och relationer ur läroplanen. RFSU:s förbundsordförande Lina Fridén är orolig.
Vi vet att det stärker unga i att kunna prata om identitet och känslor och relationer. Det är ju en tydlig tillbakagång när det kommer till prioriteringen av sexualundervisningen i skolan.
För 3 år sedan lade man till formuleringar i läroplanen om sexualitet, samtycke och relationer. Alla lärare fick ansvar att prata om sexualitetsfrågor och ett särskilt ansvar fick rektorn. Men i förslaget som regeringens utredare tagit fram föreslås nu att formuleringarna stryks. Något som skulle leda till att ämnet fortsatt ingår i enskilda kursplaner, men det skulle inte vara en del av skolans övergripande uppdrag. Jämställdhetsminister Nina Larsson.
Om man tydligt kan få in sexualundervisningen i de olika kursplanerna som blir aktuella så kommer det bli tydligt vilka lärare och vilka ämnen som det här ansvarsområdet faller under. Detta kommer att stärka sexualundervisningen framåt och öka kvaliteten inom det.
Reporter här Elsa Ivarsson. Tyskland överväger att införa en skatt på 10% på stora multinationella teknikjättar som Alphabet och Meta. En högt uppsatt politiker säger till tidningen Die Welt att det är fråga om rättvisa. Tyska regeringen håller på att ta fram ett lagförslag om det här, men man ska först bjuda in teknikjättarna till samtal. I nordvästra USA varnar polisen folk att undvika ett område nära gränsen mot Kanada efter att 250 miljoner bin släppts lösa efter en lastbilsolycka. Lastbilen välte och fraktade 32 ton bikupor. Den lokala polisen och biodlare som hjälper till hoppas att bina letar sig tillbaka till sina drottningar och bikupor inom ett par dagar.
P1, Sveriges Radio.
4:02 på natten ska vi få 2 program från fredagsförmiddagen. Om en dryg halvtimme ska det handla om att Putin rustar vid finska gränsen i dagens Ekopodden med Robin Olin. Gästen den här gången är Sveriges Radios Nordenkorrespondent Carina Holmberg. Här och nu har det blivit tid för förmiddag med Nicke Nordmark.
En statlig utredning har föreslagit ett nytt betygssystem. Det är 3:e gången på 30 år. Bland annat föreslås förändringar av de nationella proven där de ska få en mer avgörande roll och rättas centralt. Så idag ska vi prata om kunskapsprov och bedömning nu och förr. Varför är det så svårt att få till ett bra system som är rättvist och likvärdigt? Och vad innebär det om de nationella proven får större betydelse? Närmar vi oss dåtidens examensprov? Det här är förmiddag med mig, Nicke Nordmark. Dagens gäster är Ali Klapp, docent och betygsforskare vid Göteborgs universitet. Välkommen!
Tack så mycket.
Och Christian Lundahl, professor i pedagogik vid Örebro universitet, som bland annat skrivit boken Varför nationella prov? Välkommen du också.
Tackar, tackar.
Ja, men ni har båda medverkat som experter i olika delar av utredningen om ett nytt betygssystem. Hur kommer det sig att vi återigen ska byta betygssystem, Ali?
Ja, alltså det finns ju många undersökningar under de senaste åren där det framkommer att det finns betygsinflation och betygsdeflation och att betygen inte är likvärdiga. Och det ser man då att det är ett stort problem eftersom vi använder de lärarsatta betygen som ett urvalsinstrument.
Mm. Christian?
Ja, till det Ali säger har jag också frågan om det här F-betyget som har fått mycket kritik, det vill säga ett betyg som underkänner elevers kunskaper. Och det är också något som ligger i det här förslaget, att man vill avskaffa det.
Just det. Och en del av allt det som föreslås i det här betänkandet som heter ett likvärdigt betygssystem handlar om förändringar kring nationella prov. Men om vi tar det lite från början och så utgår vi från gymnasieskolan, tänkte jag. Vad har nationella proven för funktion idag, Christian?
Ja, huvudfunktionen har varit att stödja likvärdigheten i lärares betygssättning, och tanken eller mekanismen för det är att resultat från nationella prov ska väga lite tyngre än resultat på samma kunskapsområden som lärare själva har bedömt. Men ett nationellt prov kan aldrig fånga liksom alla kunskapsresultat, så att det blir ändå någon slags liksom kompromiss. Men fram till 2017, då hade proven också en stödjande roll i att det skulle stötta lärare genom att ge dem bra exempel på hur man kunde tänka kring elevers kunskaper. Så att jag har liksom gått från att vara lite mer stödjande, ett slags uttolkande av kursplaner, till att bli en lite mer tydligare fokus på att kontrollera för likvärdighet.
Mm. Ali, vad har du för tankar där? Vad har nationella proven för funktion idag?
Ja, men alltså, precis som Christian säger, så har det ju, när de infördes i början på 90-talet, att då hade de ju en mer liksom, vad ska man säga, en annan typ av funktion där man skulle konkretisera läroplaner och den kunskapssyn som vi har i våra läroplaner till att bli den här förskjutningen där man mer ska vara ett stöd för betygssättningen. Och det är klart att så som de är konstruerade idag så finns det ju problem med hur de kan användas för att stärka likvärdigheten då i betygssättningen.
Mm. Vad är det vi menar med likvärdigheten?
Ja, alltså det handlar ju om att det är elevernas kunskapsnivå, liksom att den ska liksom bedömas likvärdigt mellan skolor till exempel, att en viss kunskap ska betyda samma betyg egentligen, om man tänker att hur nationella proven ska stärka eller stödja betygssättningen. Och det här med likvärdigheten är ju väldigt centralt just när det handlar om att vi använder betyg som ett urvalsinstrument. Det vill säga att det är, till exempel från årskurs 9 till gymnasiet, så är det ju det meritvärt eller betygen som påverkar ju elevens livschanser. Vilken utbildning kommer man in på? Och det är likadant från gymnasiet till högskoleutbildning, att det är ju ett viktigt mått, och det behöver då vara likvärdigt över skolor. Liksom.
Mm. Hur avgörande är de nationella proven då för betygen idag, Christian?
Lärare tar ganska stort intryck av de nationella proven, det gör de. Samtidigt så har ju också, tror jag, Riksrevisionen visat att den här formuleringen som kom då 2017-2018 inte riktigt fungerat lika styrande som man hoppats. Och det är egentligen inte så konstigt. Lärare har ju också väldigt många andra intryck av eleverna, och som jag nämnde innan, proven kan ju bara liksom bedöma en liten del av elevernas kunskaper. Så att den regleringen som tillkom då, att proven skulle bli lite mer styrande, är ändå ganska luddig. Det anger inte exakt hur mycket de ska styra och på vilket sätt.
Ja, men det var det jag tänkte fråga. Vad var det här för formulering, och rent formellt, hur mycket styr de då?
Alltså formellt så är det fortfarande upp till läraren att sätta sätta det betyg som läraren tycker är mest lämpat. Och provunderlaget är ett, nationella provunderlaget är ett av alla de underlag läraren kan använda. Men det ska ha lite mer betydelse då än likadana underlag som läraren har samlat in på egen hand. Och det där är ju ganska svårtolkat då.
Ja, det låter lite luddigt. Ali, det verkar som du har något på hjärtat.
Ja, nej men alltså jag tänker att det som ändå står i styrdokumenten, det är ju det här att lärarna ska göra en allsidig bedömning. Man ska ju så ha flera olika underlag som man tar med när man betygsätter. Och det är väl där det varierar ju förmodligen relativt mycket då mellan lärare. Och när man tittar på det här liksom att, som det är med det här med särskilt beaktat, att vissa lärare kanske då använder resultat på nationella proven mer examinerande. Det vill säga att man kan säga till eleverna att ja, men det resultat du får på ditt nationella prov, det kommer du få liksom i ditt slutbetyg. Och då använder man det mer examinerande till att det finns lärare som inte tar hänsyn till resultatet på nationella proven kanske alls, utan man har andra underlag. Så då blir det ju, den får ju inte den rollen då. Och då kan det ju bli väldigt liksom skillnad hur man använder det.
Det låter inte som att det är bäddat för ett likvärdigt system i mina öron i alla fall. Men vilka fördelar finns med nuvarande upplägget, Ali?
Ja, alltså man tänker tillbaks lite grann på det ursprungliga syftet med att konkretisera läroplanen och liksom styrdokument och också att det är en fortbildande funktion för lärarna, så kanske det liksom är en styrka då att man